just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Nu börjar vinet flöda. Vad var det du sa? Välkomna till podcasten Gästabudet.
Ja, det sa.
Ja, hej alla! Så säger jag i början av varje föreläsning, tyvärr. Hallå, Harry!
Harry, hallå! I blåbärs.
Det är lite som att man ropar ut till internet. Hello world!
Ja. Det är så här farfar pratar i telefon. Liksom.
Ja.
Skriker. Ja. Okej.
Okay. Hej! Välkomna till podcasten Gästabudet. Jag heter Viktor Malm och jag är samlad här. Jag är samlad här. Inte så samlad här. Jag får börja om.
Alla mina medierade subjekt är samlade här.
Som jag råkade säga en gång. När jag skriver kollektivt så brukar jag. Det är så du.
Att riskera något med livet som insats, att skriva med sin egen röst, att drivas av nödvändighet, skildra hur det verkligen är, vad som på allvar spelar roll i en berättelse som känns äkta och sårbar. Det litterära 10-talets romankonst har präglats av en törst efter verklighet och autenticitet. Under ett decennium när våra liv medierats och digitaliserats som aldrig förr, när syntetiska röster och artificiella intelligenser blivit svårare att skilja från mänskliga, när fejkade nyheter flockats i flödena och konton för påhittade personer har påverkat samhälleliga opinioner och matchat med oss på Tinder, så har prosan, nostalgiskt eller kritiskt, klamrat sig fast i skildringar av riktiga liv. Skildrat jaget, platsen, historien. Skildrat naturen, livsvillkoren, relationerna. I takt med att animations- och editeringsteknologier blivit så bra att man inte längre kan avgöra vad som är fejkat och vad som är inspelat. I takt med att filter blivit ute på Instagram så har skönlitteraturen också rört sig mot ett mer och mer transparent språk. Vi vet redan att allt är medierat. Språkkritiken som dominerade slutet av 1900-talet har spelat ut sin roll. Istället för att fokusera på framställningssätten fetischerar vi nu det verkliga. Också inom politiken har man rört sig ifrån poststrukturalistisk maktkritik mot ett fokus på det biografiska subjektet. I början av 2000-talet pratade queervärlden om heteronormen som en performativ fiktion. I slutet av 10-talet pratade vi om transpersoners verkliga lidanden. Debatterna som har präglat litteraturfältet har också i hög grad handlat om vem det är som talar. Ett omstritt men centralt antagande har varit att man bara har rätt att berätta sin egen berättelse. När Elena Ferrante visade sig vara ett alias för någon som inte alls har personlig erfarenhet av såriga relationsdraman i efterkrigstidens Neapel kände sig många förorättade, arga, besvikna. När Karl-Ove Knausgårds sexbandsväg Min kamp utgav sig för att återge författarens eget liv i detalj fanns det många förtrollade av allt från fadersrelationen till barnkalas. Men ifrågasatte också hans rätt att berätta saker om sina närstående. Kittlingen av det biografiska. Känslan av att få komma riktigt nära en riktig person genom skönlitteraturen. Och de essä- eller dagboksliknande formexperiment och publicitetsskapande kontroverser som dessa inneburit har varit fundamentala för västvärldens och Sveriges litterära succéer under 10-talet. Edward Louis romaner, Lars Noréns dagböcker, Jair Gulliksens berättelse om ett äktenskap, Maggie Nelsons Argonauterna, Lena Anderssons egenmäktigt förfarande och Chris Krauses I Love Dick, som utkom redan 97 men i svensk översättning först 2016 och som fått ett symptomatiskt uppsving även internationellt. Parallellt med autenticiteten har ett växande skav också börjat framträda. Flera av oss svenska romanförfattare som debuterade under 10-talet har anklagats, för det låter av någon anledning oftast som en anklagelse, för att primärt intressera oss för alienation. Therese Boman, Elis Byrå, Jack Hildén, Tone Schönnesson, Isabelle Ståhl är några av dem som liksom jag har påstått vara upptagna av detta tema. Men själv tänker jag att alienation snarare har blivit ett grundvillkor för realism än ett tema. Uppenbarligen rör sig också om en annan alienation än 1900-talslitteraturens, idag kanske mer metafysisk än samhällelig. Svårigheten är att identifiera sig med en allt mer producerad verklighet, ett allt mer framställt och pseudo-offentligt sociala medier-jag, är på vissa sätt mer grundläggande än alienationen i den tidigare kapitalismens varusamhälle, som aldrig kom i närheten av att bevaka och producera våra begär, intressen, rörelser och relationer lika intimt och oupphörligt som idag. I alienationslitteraturen finns både en rörelse mot och med autenticitetstrenden, som att smeka den mothårs. När den är som bäst uppstår en statisk elektricitet med potential för att omartikulera de existentiella grundproblemen för vår tid.
En relaterad, ja, nu ska vi inte använda det här ordet, men spaning som jag har. Jag håller med, nämligen.
Lyra täcker ögonen när ordet kommer.
Lyra skäms. Lyra skäms.
Men jag tar happy.
Att jag tänker så här, på 90-talet i Sverige så var musik det absolut trendigaste. Det fanns liksom tidningen Pop och det fanns... Alltså musik var någonting som man positionerade sig väldigt mycket kring och som man dömde andra människor utifrån liksom vad de lyssnade på. Det var så på något sätt man markerade att man var cool väl egentligen, liksom, vad man lyssnade på. På det här korta 00-talet så var det mode, skulle jag säga. Det kom, alltså först kom väl alltså tidningen Bibel, tidskriften Bibel. Stil i P1, alla såna här, alla tidningar hade liksom modebilagor med typ Ebba von Sydow som chefredaktör. Modebloggar var ju verkligen ett begrepp som man aldrig hör längre. Alltså nu visar väl folk upp kläder, alltså folk som är intresserade av mode har i sina forum. Folk är influencers. Och på 10-talet skulle jag säga att mat och träning har haft motsvarande roll. Alltså det är någonting som folk har fått... Folk har blivit väldigt intresserade av det. Det kommer särskilda tidskrifter. Det är någonting som folk har nördat ner sig i på sätt som folk inte gjorde i någon särskilt bred skala tidigare. Jag tycker att det är ganska uppenbart att det handlar om att man blir mer och mer intresserad av eller känner ett starkare begär efter att förnimma sin kropp på något sätt. Mode handlar ju om att liksom framhäva kroppen. Det har ju väldigt mycket med kroppen att göra. Det är liksom textur och sånt. Det handlar om att dra uppmärksamhet till din egna gestalten. Och på 10-talet med mat och träning så handlar det ju väldigt, på ett väldigt basalt plan om förnimmelser. Liksom. Det handlar om smak. Alltså smak av liksom hur smakar rättika. Det handlar om att verkligen känna saker. Och det tror jag...
Känna att man finns till också.
Ja, nej, men exakt. Liksom, att så här, nu lyfter jag det här och så känns det i mina muskler. Liksom. Eller nu äter jag det här, då känns det på det här sättet. Man har blivit jätteintresserad av det. För jag har också blivit mer intresserad av mat. Och det är typ för att mat, att äta är så himla annorlunda än allt annat man gör. På något sätt. För att allt annat man gör är så himla
visuellt.
Ja, textbaserat typ. Alltså, och det där, jag tror det hänger ihop med, som du säger, att världen upplevs som konstruerad och att mycket sker på internet. Att då ökar också människors behov kanske av att av det som inte är internet, det som inte är,
det som inte är medierat.
Nej, precis. Det som bara är så här smakar det här.
Alltså jag tror ganska mycket på det. Och jag tänker att din förklaring också är, den är ganska lik den Knausgård gör i sjätte bandet liksom. Att verkligheten är så fylld av fiktion allting i verkligheten är fiktion, att det romanen kan göra inte längre och erbjuda mer fiktion. För att det är mättat nu.
Mm. Man behöver inte en berättelse.
Nej, nej. Utan man måste återerövra det som liksom fiktionen har lagt sin hinna över. Och det är därför han berättar om hur det är att gå och hämta sina barn varje dag i 300 sidor och steka korv till dem. Liksom.
Mm.
Jag tror också det är därför det har någon så här magisk tjusning på mig. Det är absolut min favoritdel i hela min kampsviten. De här 250-300 första sidorna av det sjätte bandet. När han inte gör något. Han tar en cig på balkongen. Han går, han bor i närheten av där jag bor nu i Malmö också. Så vet platserna liksom.
Mm.
Och han knatar där, hämtar sina barn, steker korv till dem, kollar sin mail, tar en cig, dricker kaffe. Och det är vad det är. I 250 sidor.
Mm.
Det är liksom, det är typ... Där estetiserar han det autentiska på ett extremt sätt. Han liksom framhäver det så här fruktansvärda och sorgliga trivialitet, men gör den möjlig att uppleva som någonting estetiskt. Inte inlindat i någon fiktion, ingen berättelse, inget sånt, inte ens en tematik liksom.
Mm.
Fast hela den där distinktionen mellan fiktion och berättande versus verklighet tycker jag är vad den 10-talets liksom litteratur har brutit ner och snarare använt fiktion och berättande, framförallt berättande, för att gestalta det verkliga. Liksom.
Jo, och den är dum i någon mening.
Mm. Så det är ju snarare en gränslinje, skulle jag säga, mellan fantasi och autenticitet.
Ja, eller fabulerande. Att, ja, visst.
Eller idé.
Men just verkligen. Där, i de sidorna som jag... Det är så banalt att älska Knausgård, men jag gör det. De sidorna tycker jag är... det mest fantastiska som har kommit under 10-talet, för att de är så märkliga. De hade liksom aldrig kunnat födas i en annan historisk situation.
Mm.
De är så extremt utmärkande. Och det, jag tror heller ingen annan någonsin i litteraturhistorien hade kunnat intressera sig för dem. Lite samma sak med Lars Norén, ärligt talat.
Jag tänkte just på
Att det hade... Och det är väl därför han möts när så här Leif Zahn recenserar honom och tycker det här är strunt. Liksom. Mm. Det är inte Gombrowicz. För att alltså ofta är den formen av avvisande, kan vara ett tecken på att det är något genuint originellt som har trätt fram. Liksom.
Mm.
Och, eller att det är en form av skrift som bara är så himla utmärkande. Eller typisk eller markant för en tid. Och jag tänker att du är inne på det. Att det är inte bara någonting som utmärker litteraturen och upptar vår uppmärksamhet. Utan det är dessutom någonting med vår historiska situation som gör att vi värderar det.
Ja, men eller? Det är ju det litteraturen sysselsätter sig med också. Vår tids grundproblem. Alltid liksom. Och jag skulle säga att under 10-talet så har det jättemycket handlat om vår relation till det verkliga.
Mm.
Som har varit väldigt ängslig och konfliktfylld, men ändå fylld av ett starkt patos också.
Jag håller med. Jag tycker också att det för det där, det känns som att det har raljerats en del över det. Och jag tycker det är helt onödigt, för det är klart, det finns. Det är så otroligt intressant och det blir så otroligt akut när så mycket av livet utspelar sig på internet helt enkelt.
Mm.
Att det blir ju... Så fort man börjar diskutera det så börjar man också problematisera vad det verkliga är. Jag tycker att det har gjorts i väldigt hög grad också. Så. Men hur känner du när du skriver prosa, Lyra? Hur känner du... När känner du att du ljuger?
När jag faller in i klischéer. Iris Murdoch säger att romankonstens... eller konstens överhuvudtaget två största fiender är samma som moralens två största fiender, och det är sociala konventioner och neuros. Så jag skulle säga att jag känner att jag ljuger när jag antingen ångestmässigt drivs av någon slags vilja till självrättfärdigande eller upprepning eller någon typ av neurotiskt beteende, eller när jag faller in i social konvention, det vill säga klischéer.
Mm.
Då kan jag förstå ditt motstånd mot litteraturvetenskap. Det är ju upprätthålla den nevrotiska och konventionen.
Är det så?
Tills det för... Ja, ja, 100%. Nu förstår jag helt och hållet ditt motstånd till det. Jag tycker också det är djupt sympatiskt att vara motståndare till det på de grunderna.
Men på vilket sätt är litteraturvetenskap upprätthållande av nevros och sociala konventioner?
Ja, det
låter ju fruktansvärt.
Skrivs i en genre.
Social, ja, men det skrivs, ja. Det skrivs i en konvention som liksom präglas av examensfeber. Det måste godtas av en extern enighet om vad som är det korrekta sättet att bedriva litteraturvetenskap på. Och för att upprätthålla detta så lär man ju sig skriva litteraturvetenskap. Man lär sig inte tänka i den. Det gör man väl också liksom, men att det hela tiden sker inom ramarna för någonting som disciplinerar en sätt att tänka på ett visst sätt.
På gott och ont.
Ja, på gott och ont, absolut.
Den
absoluta friheten är ju heller ingenting. Då blir det bara kaos och allting. Mm. Liksom. Ja, men då förklarar du nevrosen igen, förlåt. Enligt Murdoch.
Enligt Murdoch, jag skulle säga att enligt Freud och kanske också enligt Murdoch så är det ju liksom de beteenden... Okej, vänta. Fan, jag kommer inte ihåg vad jag sa. Jag ska inte förklara Freud på en mening när jag är full.
Inte nervös att ett yttre uttryck för en inre konflikt som är dolt. Hausfreud.
Utmärkt definition. Ja.
Det var jättebra definition. Ja.
Men det är också, Freud, enligt Freud så är vi nästan alltid nevrotiska. Det är bara att nevros är misslyckandet med att upprätthålla den sociala konventionen. När den här konflikten spiller över, spiller ut i ens beteende.
Det är väl klassiskt akademin.
Ja, och men då skulle jag eventuellt säga att i nevrosen kanske någonting bra kan komma fram i en sån disciplinär situation.
Att det finns ett kreativt moment i
om man är
utspillande.
Ja, precis. Eller?
Ja, det här är ju en klassisk konstnärlig stereotyp också.
Jo, det är det.
Att konsten drivs av nevroser. Jag tror inte att det är sant. Eller jag tror att det är sant för väldigt, väldigt mycket medioker konst.
Ja.
Men att stor konst handlar om någonting annat än personliga nevroser.
Mm.
Det är inte så att man inte kan vara nevrotisk och samtidigt skriva stor konst. Men man ska inte syssla med sina nevroser i sitt skrivande. Jag tror inte på det.
Fast det har ju kommit fina grejer. Alltså, kan du hitta ett sätt att objektivera din nevros?
Ja, Proust till exempel.
Ja, och på senare tid. En annan som väl har varit i... det svenska 10-talet, även om man har till tidigare. Det är sen David Foster Wallace som har, han har skrivit om sina svettningar till exempel.
Mm.
Han sett och så här nervöst svettas på helt otroliga sätt. Det du beskrev egentligen är ju en konvention. Någonting som är både nytt och kanske utmärkande och markant för 10-talet. Men det är också en konvention.
Nej, men att autenticitetssökan är en konvention.
Det har väl kanske blivit en konvention vid det här laget, möjligen.
Men har inte hela, liksom, har inte varit det, alltså inte hela modernismen så, bara att det artikuleras på ett annat tydligare sätt idag för att samhället ser annorlunda ut?
Det är en alltså det är en annan sak vi längtar efter när vi längtar efter autenticitet. Det är en därför jag tycker att...
Det är inte längre att bli främmande i ordet. Liksom.
Nej. Jag tycker originalitetsbegreppet är ganska problematiskt. Men det, till exempel alienationsbegreppet, det har ju funnits ända sedan moderniteten. Liksom. Men jag skulle vilja säga att det har skiftat karaktär.
Ja, absolut. Det är något annat för Marx än vad det är när man använder det idag.
Än vad det är i karismasamhället.
Till exempel, ja.
Vad är det idag om du ska beskriva?
Jag skulle säga att det snarare är metafysiskt än samhälleligt. Alltså att det
vad betyder det?
Det betyder att det snarare handlar om grunden för hur vi uppfattar det verkliga än vad som får ett värde i ett mellanmänskligt samspel.
Men formas inte det nödvändigtvis av det samhälleliga?
Naturligtvis. Men det vi säger när vi menar, eller så här, det 1900-talet sa när de menade samhälle, är ju en sak som inte riktigt längre finns. Alltså vi har inte torg offentligheten. Vi har inte längre samma aktörer i samhället liksom. Det samhälleliga kan inte överföras från 1900-talet till idag med exakt samma betydelse liksom. För att man ska tala om det så måste man tolka om det, men den omtolkningen av begreppet det samhälleliga har inte riktigt skett liksom.
när vi säger det samhälleliga så menar inte vi Googles och Facebooks övervakning av våra, de minsta detaljerna i våra liv liksom. Så när vi säger det samhälleliga så menar vi fortfarande utbyten av varor och tjänster på någon slags samhällelig marknad och skola och vård och så vidare liksom. Så det är därför jag tycker att det begreppet i relation till alienationsbegreppet måste typ tolkas om. Jag säger inte så här att det är metafysiskt i bemärkelsen, det har ingenting med politik att göra.
Jag tycker en intressant aspekt är att när man skriver alltså poesi, prosa, vad den må vara nu för tiden, så gör ju nästan alla det på datorn liksom. Man sitter vid datorn och man skriver i dokument, och det är ju samma arena som allting annat sker på något sätt. Det är liksom, det är en flik bort i sociala medier. För tidigare har man ju satt sig ner med skrivmaskin, penna och papper, men det har ju varit den arenan som liksom, där den mediala behållaren på något sätt är precis likadan för konsten, det man skapar, som den är för typ mänskligt umgänge och jag vet inte, ens bank, allting liksom. De har ju varit separata. Det där tycker jag är ganska...
De har varit objekt.
Ja, precis. Men
finns det inte någonting i alienationen idag som liksom också är att man inte riktigt vet varför man känner sig alienerad? Eller åtminstone det är så det gestaltas. Det sätts inte in... Jag tänker på det mycket i Isabel Ståhls roman till exempel.
Mm.
Att den sätter aldrig ord på vad det är som får berättaren eller jaget att må dåligt. Utan det ligger som en underton liksom. Ibland som en självklarhet. Mm. Kanske till och med att det är ett jag, en ung kvinna som går runt och är vilsen. Men det finns ingen tydlig förklaring till varför. Vilket det finns i så här den tidiga modernismen på ett annat sätt. I Hamsun till exempel.
Mm.
Och att det kanske är det så här metafysiska samhället, eller?
Ja, men alltså, om man ser skillnaden på hur till exempel existentialisterna artikulerade sin alienation, ja, så var ju den liksom i relation till ett individuellt väljande subjekt. Och det här individuella väljande subjektet har ju nu blivit alenarådande liksom liberalkapitalistisk norm.
Ja.
Och det här liksom, det man börjar inse nu, framförallt inom konsten, det är att det här väljande subjektet i sig är ett fängelse. Så alienationen artikuleras inte genom det väljande subjektets valångest typ, eller så här ångest inför sina egna beslut som skapar dens liv, utan det här är ju redan liksom dogm. Så den ångesten rör något helt annat, som istället handlar om typ, vad innebär det att existera om jag inte primärt är ett individuellt väljande subjekt till exempel.
Ja, och det går kanske inte att benämna på samma sätt. Vad är det att kritisera? Som vi var inne på tidigare, det är redan avslöjat.
Viola ser besvärd ut.
Nej. Jag vet inte, jag hade lite svårt tror jag för hela den här diskussionen om Isabel Ståhls roman och Elis Perot och liksom generationsromans grejen typ. Eller det känns som att jag vet inte varför. Eller det finns så många olika former av alienation. Jag tänker att den typen av alienation som de pratar om bara är ett spektra av olika former av alienation man kan känna som i samhället idag. Och att det finns väldigt konkreta former av alienation också.
Som gestaltas också.
Som gestaltas i litteraturen.
Mm, mm.
Ja, men Johan Jönsson till exempel.
Det är den gamla formen av alienation.
Och
det är den klassiska marxistiska alienationen man gestaltar ju.
Ja, alltså att man att man inte har makt över sin...
Det är, ja, att vara en överflödsmänniska, en som inte behövs av samhället. Eller? Mm.
Och det finns ingen handling jag kan göra som blir autentisk i det här varusamhället.
Ja.
Det är det han säger om igen. Liksom.
Det är ju ändå... Alltså, jag tycker ganska mycket om Johan Jönsson, men jag kan också tycka att det, nu förenklar jag honom väldigt mycket. Men jag kan också tycka ibland att att han ger en ny take på den klassiska modernistiska sättet att vara till. Och det, jag är osäker på om det är mindre sant. Förmodligen är det precis lika sant fortfarande. Förmodligen är det Marx benämner har inte blivit annorlunda. Det finns fortfarande på exakt samma sätt. Men jag tycker ändå att så här, det han gör någonting med där. Eller den, jag har ofta tänkt på just det här med överflödsbefolkning och vara en av dem. Och det är ju vad man per automatik är om man är en poet idag. Eller man är obehövd. Man är parasit och så vidare. Men att så här, Balsam Karam i Händelsehorisonten gjorde något mycket mer intressant av det. För att där dramatiserade hon en situation där en del av befolkningen som inte var behövd bara hade kastats ut från samhället. De bara hade gjort sig och amputerat så här, rakt av. Jag tycker den romanen har problem, men själva konstruktionen där tycker jag är bra. Och så reser de sig och gör revolt. Eller det är en roman som har växt på mig, som är en av de så här, ni har sagt också recensionen ni ångrar, att man säger fan, den romanen hängde kvar någonstans och gnagde lite och så här, ja men det här var bra, och den blev en sån för att jag tyckte att den gav en ny take på någonting gammalt. Så jag tänker att exempelvis Johan Jönsson, som är all rätt hyllad och så här, ändå är kvar på ett,
alltså han skildrar arbetets alienation, men men vad placerar ni då Elis och Isabel till exempel i det spektrat?
Jag är inte så intresserad av liksom att placera författarskap och tolka dem specifikt på det sättet. Utan det jag har försökt säga är typ snarare, här finns en allmänrådande trend som på något sätt relaterar till det som av andra har kallats som alienation. För jag tror varken Elis eller Jakildén eller Tone Schunnesson eller jag själv skulle säga ja, jag skriver om alienation. Liksom, det är vad jag håller på med. Men det finns ändå en känsla av de här författarna håller på med alienation. Och när jag typ på riktigt tänker på den känslan, så här, hur relaterar jag då? Vad skulle alienation kunna vara för mig? Liksom, då är det här jag landar med.
Alla andra säger att de känner en stor glädje när de ska diskutera det. Jag känner fan vad det där jävla piss. Alltså. Fuck skit.
Alltså. Du ska bli alfa. Du kan inte hålla på och gnälla sådär.
Nej, det är sant. Det är sant.
Alfa. Det är ska mitt... du också bli det?
Nej, jag kan tänka mig.
Vad innebär det att bli alfa?
En manlig man. Det är mitt nyårslöfte.
Det var det mest maskulina gesten inom början. Tyvärr så överfördes den inte till våra lyssnare. Men det såg lite ut som en väldigt glad kyckling.
Ja, verkligen.
Lite broiler för vuxen. Sådär.
Tack.
Men jag tänkte på en grej som är alltså med autenticitet så. Att, och typ centrallyrik. Och ett återkomsten av det lyriska subjektet. Alltså när det är en fetischering av något autentiskt. Och när det är typ, eller ett autentiskt subjekt. Och när det är liksom en återkomst av subjektet i lyriken. Som ändå är alltså en lyrisk konstruktion av ett subjekt. Som också förmedlar sin konstruktion typ.
Mm.
Och att de kan förväxlas ganska lätt.
Mm. Eller glida ihop med varandra.
Ja.
Mm.
Och att det är också lätt att avfärda autenticitet. Eller det kan, jag tycker att det kan vara lätt att avfärda vissa uttryck som någon slags autenticitetsbegär. Eller att förenkla dem när det egentligen är liksom litterära konstruktioner.
Typ. Ja, men jag tycker hela den faktiskt värdeordningen av så här, autenticitet fult, litterär konstruktion fint är suspekt. Liksom.
Mm.
Mm.
För jag tycker att det kan finnas något kritiskt i impulsen till autenticitet och till skildring av verklighet och mimesis.
Mm. Verkligen.
Det var som Johan Jönsson sa att han inte gillade familjeepos för att diktjaget, eller diktjagen som det kändes nyliberalistiska.
För att de var jag.
För att det fanns typ diktjag, Ante, eller liksom någon slags mer narrativ berättande Sen är det ju inte bara ett diktjag utan flera diktjag där.
Det är inte det bara den gamla så här modernistiska impulsen att koppla ihop vissa specifika litterära uttryck med borgerlighet. Jo. Därmed med liberalism.
Mm. Ja, men det är någon slags absurd idé att artifice i sig skulle vara uppriktigare.
Ja, ja.
För det finns ju en renhetssträvande det där som jag tror är ganska kontraproduktiv. Eller liksom, det behöver den kanske inte vara, men jag tror inte att den når särskilt långt. För om man är, blir man helt ren, vad spelar det för jävla roll? På något sätt. Eller det går väl in i det vi pratade om innan med vi pratade om Rancière och vi pratade om en politik eller ett sätt att uppfatta politik som rör sig primärt på formens nivå. Och det är klart att det kan ju vara jätteradikalt och intressant på många sätt, men det känns som att man slår i taket ganska snabbt. Och det känns väl också som att om det på något sätt lyckas så är det som att upplösa all konflikt också.
Mm.
Och där tycker jag att när vi pratar om autosyntet, vi pratar om ett mer synligt diktjag, det kan ändå finnas, det kan man också prata längre om. Det finns mer dimensioner av ambivalens i det ofta. Det tycker jag är intressant.
Apropå omdömen man ångrar, så kände jag första gången jag läste Maggie Nelsons The Argonauts att så här, fan, hon säger bara saker som har sagts förut liksom. Varför är det så här? Varför är det så här så upp?
Ja, det var vad du sa till mig när vi pratade om det.
Här, men nu har jag läst den lite mer och på originalspråk liksom, och då känner jag fan, det är någonting i formen som är en ny framställelse av liksom relations- och jag-berättelse som är existentiell jävligt, jävligt relevant liksom. Det är inte i teorierna hon citerar eller i sakerna hon säger eller i budskapen eller whatever liksom. De är på något sätt queerpolitiskt allmängods sen så här 20-30 år tillbaka. Men det är den här Argonaut-formen för själva prosan.
Formen skapar också innehållet.
Men så tycker jag att det är med Johan Jönsson också som jag har kritiserat lite grann här. Att jag tycker att för han är ju väldigt lätt lyra, du har ju raljerat lite grann över honom. Eller liksom, alltså han är ju sån, man skulle kunna konstruera ett dataprogram som liksom producerade nya Johan Jönsson-dikter. Och de skulle vara väldigt, väldigt lika de han skriver. Men jag tycker att det finns någonting transcendent i det där. Liksom. Och det är väl ofta det som man, när man uppfattar vad man tycker är kvalitet, så tycker jag att det ofta handlar om någonting, om någonting som... det känns som att man kan, även om man kan förklara beståndsdelarna i ett verk, så är det någonting med just den specifika sammansättningen som gör att det höjer sig. Och det är väl det som är vår uppgift att försöka sätta fingret på som kritiker i allmänhet. Liksom.
Han är intressant ur det perspektivet också, eftersom han väl liksom gör allt för att jobba med att framställa det mest förmedlade subjektet typ.
Ja, och...
men ändå liksom läses och mottages som ett rätt igenom så autentiskt subjekt. Det är väl därför han är så sönderkramad i litteraturvärlden.
Men han måste ju inse att han kapitaliserar på det också.
Ja, jag tänker att det också borde, alltså i en bedömning av honom borde ju det också räknas in. Alltså själva receptionen. Mm. Att han i sin liksom litterära form eller sina diktverk inte förmår föregripa en reception som utmynnar i att
samma sak
i att folk liksom älskar honom och att det bara blir en
ja, men
självbekräftande runk typ.
Ja, vid något tillfälle börjar han härma sig själv.
Och oavsett hur mycket själväckel han blandar in i det, så får jag ändå inte någon känsla av någon slags kritisk autenticitet liksom.
Det får jag. Absolut. Men jag håller med om att det finns ju någonting... eller de tidigare böckerna, nu skriver han ju inte längre om kroppsarbete på sättet han gjorde tidigare, för att han helt enkelt inte kroppsarbetar. Själväcklet har ju bytt... Nu handlar det ju snarare om själväcklet kring att vara en upphöjd författare. Eller det finns ju som någonting som inte riktigt fanns där i de tidigare böckerna. Och sen så klart
att folk älskar ju det likväl.
Ja, alltså absolut. Nej, men det finns ju liksom ironin har ju nästan intensifierats. Liksom.
Johan Jönsson har blivit en konvention och Johan Jönsson-receptionen har blivit en konvention.
Ja.
Vadå, ska vi klippa bort sanningen? Nej, det är många sanningar vi borde klippa bort.
Ja, det är sant. Vi strävar
inte
kvar
på sanningen. Strävar inte efter autenticitet.
Nej.
Okej, jag ska bara läsa vad jag har skrivit då.
Mm. Mm. Vi kan ju ta bort om det är dåligt.
Ja. Vänta, har alla vin till först?
Ja.
Jag har inte, men jag vill gärna ha.
Jag kan också ta lite mer.
Det går inte att... Det är också att jag i min avhandling sågar den här decennielogiken så hårt. Och skriver så här medvetet fram en historiografisk teori om hur man ska tänka istället.
Mm.
Men historiografi är också det mest meningslösa ämne som finns. För att den bästa historiografin är vad folk gör i praktiken. Inte råden som någon sitter och ger. Jag har försökt komma på vad som har utmärkt det senaste decenniet, men jag har inte riktigt blivit nöjd med svaren. Framförallt tror jag att det beror på att svaren har känts så personliga. Det är ju en sak att förhålla sig till något som har passerat, säg 80-talet, och en annan att förhålla sig till det man står mitt i. Särskilt det man står mitt i under åren mellan 20 och 30, när man förmodligen blickar lika mycket bakåt som mot det som ligger precis framför en. Jag har själv befunnit mig inom akademin från 2009 till i år, och det är naturligt att man i olika delar av den tiden uppfyller sin kritiska uppgift och under andra tider gör forskning och sitter och läser för titalistiska poeter i läsesalen på universitetet. Och att kalla någonting för utmärkande är förvisso ett bra sätt att rikta uppmärksamheten på, men det är en konstruktion. Och den är godtycklig.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
I någon mening, den kommer inte vara statistiskt signifikant. Men det som ligger närmast till hands för mig att hävda är att ingenting särskilt, det vill säga en jävla massa olika saker, har utmärkt det litterära 10-talet, och att jag överhuvudtaget inte kan ge dem här någon form av rättvis beskrivning. Det finns dock ett slags följd som poppar upp i min skalle, men jag har svårt att göra någon meningsfull gemensamhet av den. Och den är på tråkigt sätt helt personlig, skapad av vad jag brytt mig särskilt om. Först förstås Knausgårds Min kamp. Sedan det som en stund var den unga danska litteraturen. Generation Etik, som den kallades ett tag. Asta Olivia Nordenhof, Olga Ravn, Teje Sörntoft. Ungefär mellan 2013 och 2015. Därefter det som under ett år eller två gick under den olyckliga beteckningen ekopoesi. Och som ärligt talat väl mest var fråga om en ny gammal tematik som gjort sig gällande igen. Det var ju, precis som med det som kallades Generation Etik i Danmark, aldrig fråga om ett gemensamt projekt, eller ett projekt överhuvudtaget, utan ett antal författare som en serie kritiker buntade samman för att de tycktes uppfatta någonting som var gemensamt. Men kanske kan man ändå se både den här Generationen Etik och ekopoesin som olika men viktiga uttryck för en slags förändrad uppmärksamhet som gjort sig gällande under 10-talet. Båda är ju socialt och politiskt engagerade diktater. Den ena med personliga eller kollektiva erfarenheter som bas, det vill säga grovt talat det subjektiva. Den andra med klimatförändringarna och miljöförstörelsen som bas, det vill säga det objektiva. Men det är inte så jävla mycket sagt. Så kanske det alltid är. Och det är två markanta punkter från ett decennium som gått. Men jag undrar samtidigt om vi kommer minnas dem som utmärkande för 10-talet. För det är inte särskilt många som lyfter fram ekopoesin från 70-talet för någonting som utmärkte 70-talet. Och jag vet inte, ibland några gånger, särskilt under perioden när det utspelade sig, så kunde jag liksom sörja att det inte fanns någon lika uppenbar formation som det som kallades generation etik i Sverige. Och jag tänkte och tänker ibland fortfarande att jämfört med Tejs Örntofts dikter 2014 eller Nordenhofs Det enkla och det ensamma, inte har funnits någon ung svensk poesi som har producerat något som varit lika betydelsefullt och minnesvärt och signifikativt, åtminstone inte i mina ögon. Kanske Fauxhalls Vitsvit, och ibland tänker jag kanske Johanna Frid och Gordana Spasic familjeepos, men det är lite tidigt att säga än. Den har liksom inte gjort avtryck på riktigt. Linjen från Knausgård är den som är tydligast i mina ögon. Det vill säga berättande som på ett eller annat sätt markerar, viker av från, ignorerar eller trampar över gränsen mellan fiktion och verklighet. Alternativt skriver vad som till synes är romaner, men där referenten är en handfast empirisk verklighet. Ibland förvrängd, ibland inte. Självskrivandet i dess många olika former är kanske inte någon statistisk övervikt. Men jag tror inte att jag överdriver när jag säger att uppmärksamheten, den kritiska och offentliga, har dragit starkt mot allt det som andas autentiskt. Tom Malmqvist, Johan Jönsson, Vigdis Hjort, Johanna Frid, Lars Norén, Kerstin Ekmans grandfinal i Skojarbranschen, Lena Andersson, Stig Larsson, märkligt nog Elena Ferrante, Thomas Espedal, Rachel Cusk och nu senast Åse Berg. Bara för att ta de första namnen som dyker upp i mitt huvud. Jag läste nyligen en dansk litteraturvetare som heter Fredrik Tygstrup, och han håller med. I en artikel från 2015 argumenterar han att samtidslitteraturen utmärks av att ett av den moderna litteraturens viktigaste och mest konstanta karaktäristika håller på att försvagas. Nämligen konventionen att betrakta litteraturen som en privilegierad fiktiv diskurs med kapaciteten att säga något osant som inte är lögn, eller något osant som kan vara sant. Begreppet litteratur, menar han i relation till bland annat detta, är på väg att betyda någonting lite annorlunda än vad vi har varit vana vid och vad vi har lärt oss. Det är kanske en överdrift. Jag vet inte. Kanske kommer det ett nytt krisgäng och anklagar självförmedlarna för att vara olitterära och naiva. Eller kanske kommer fabulerandet tillbaka med en smäll snart, när kreditbubblan spricker och alla får nog av verklighet. Det försöker jag hoppas på.
Jag tror att fabulerandet redan är på väg tillbaka. Det kände jag verkligen när jag var i Oslo förra helgen och pratade om litterär science fiction med andra skandinaviska science fiction författare. Att säga, okej, men det är någonting här som känns jävligt angeläget, och det är tydligen någonting som vi alla som tidigare har varit realistiska författare allihopa på något sätt plötsligt börjar syssla med. Varför? Och det tror jag just har att göra med, för Le Guin säger ju att så här, det romanförfattare gör är att ljuga. Romanförfattare försöker inte förutsäga verkligheten. Och just det här kan bli så kritiskt relevant i science fiction-formen som betraktas som ett förutsägande av verkligheten, ofta. Liksom. Så när realister, seriösa realister på något sätt börjar ägna sig åt science fiction, så pågår det någon slags viktigt ljugande där, potentiellt. Men nu talar jag i eget intresse också.
Nej, men det är... Att säga någonting osant som inte är lögn, tycker jag är en fin formulering av det.
Verkligen. Men jag tycker, apropå det du säger, Viktor, om... För jag håller med om att det har varit ett ganska fragmenterat årtionde på det viset, att det inte funnits... Det har funnits ganska få jätteviktiga strömningar av författare. De har liksom blossat upp och sen försvunnit. Och, alltså, och jag tycker att... Jag måste säga att jag tycker dock Haveri sticker ut som kanske den enda medvetna grupperingen kring en viss estetik som har haft någon form av genomslagskraft.
Liksom. Det är sant. Ja.
För dem, det finns nästan ingen, alltså det är ett väldigt klassiskt sätt att arbeta på. Det är liksom en grupp som driver vissa estetiska uttryck och vissa väldigt tematiska frågor liksom, och som ger, skriver saker gemensamt, ger ut dem på det här förlaget, gör gemensamma uppläsningar. Men så har det liksom inte alls varit.
De och typ förenade förorter.
Ja, typ. Men de har inte heller liksom publicerat lika mycket och de har liksom inte blivit upptagna i... Dock har vi också varit en paramilitär verksamhet. Liksom. Men
ett bokstavligt avantgard.
Ja, ett bokstavligt avantgard, verkligen. Mm. Och så grupperar ju folk inte sig själva särskilt mycket.
Nej, och jag tänker att det här motsvaras av en annan frånvaro. Jag pratade om det här i något samtal på bokmässan i år. Att eftersom jag sitter så jävla mycket i arkiv och framförallt har läst liksom 80-talet och 90-talets litteraturtidskrifter, så märker man en så extrem jävla frånvaro i den kritiska reflektionen nu. För att under 80-talet finns det liksom en debatt om realism av någon anledning. Det låter spontant inte så jävla intressant, för att det finns väl ingen författare, eller väldigt få författare, som vill säga att de inte är realistiska. Många vill vara realister.
Fast beskriva det fanns ju en sån debatt, alltså, när jag kommer ihåg när jag började på Biskopsörna 2009.
Jo, men det var...
En av de första sakerna vi gjorde var att diskutera just den här debattartikeln för en ny realism.
Som den liksom... som Jacob Edborg och Jens Liljestrand och de
skrev. Exakt, den var så jävla korkad.
Fast de har fått rätt i någon mening också.
Tyvärr i sånt fall. För det var verkligen... Oh.
Men jag tror inte att det biografiska subjektet var vad de var ute efter.
Men under 80-talet pågår den här debatten. Alltså jag skojar, den pågår under 8 år. I Jakob Stege, den pågår i 80-tal, den pågår i BLM. Och den är fan bra. Den är riktigt bra hela vägen. Alla unga författare involverade. Ola Larsmo, Jan Kärsta i Norge, Jan Henrik Svan, Stefan Sandberg...
Vad är det de säger då?
Jag kan inte summera dem på ett bra sätt tyvärr, men det ligger i grunden för det ligger ett bråk där de unga författarna anklagas för att vara obegripliga. Vilket var vanligt. Vilket är en vanlig förekommande tråp. Man kan anklaga
inte
folk
längre.
För obegripliga. Nej,
det var,
kanske
det var
inte.
Kanske Johan Lundberg, för den debatten tänkte jag på nu.
Ja.
Alltså det här Johan Lundberg när han anklagade OI för att vara ett obegripligt kotteri 2007 kanske det var.
Ja, ja.
Det var väl senast det hände i någon större skala i svensk
litteratur. Göran Greide har väl sin tes också.
Ja.
Ongoing de senaste antal år.
Som evighetsmaskin så kör han ju det. Men det känns inte som att han får
också om OI, eller?
Ja, bland annat. Och han hade ju sin artikel om att Pusinos blir mer populistisk och folklig. Men bland annat mot OI.
Men det är ju en klassiker. Det är ju så här, den aristokratiska litteraturen mot den demokratiska litteraturen.
Ja.
Det liksom, eller som Ådon kallar det.
Mm.
Men det är fortfarande att den pågår i 8 år och låt säga att debatten i sig är inte intressant, att de inte kommer fram till någonting, så betyder det ändå att det finns en fortgående kritisk reflektion där den nya litteraturen inlämmas i liksom ett pågående samtal. Och jag upplever att det här är någonting som till exempel en dagstidning, det kan den inte göra. Det ligger inte i deras form att vara långsam på det sättet. Men idag fungerar våra litteraturtidskrifter inte på det sättet. Typ 10-tal som jag skriver ibland och tycker är bra på vissa sätt och dålig på andra sätt. Den har ju snart kommit att fungera som en lanseringsmaskin på många sätt.
Mm.
Nu har det kommit någonting som heter Gurlesk. Mm. Vi gör ett nummer om det.
Den är ju parasitär, 10-tal. Ja, alltså i en ganska neutral bemärkelse.
Ja,
det behöver inte vara neutral bemärkelse, men det är ju... Alltså,
ja, men den informerar också folk om något nytt. Det är fint, men det finns... Tidskrifterna har förlorat den här funktionen att man håller igång ett långsamt samtal.
Som vi gör nu till exempel i en podd.
Ja, i bästa fall. Mm. I bästa fall. och jag tror faktiskt att den litterära kulturen förändras drastiskt när också om det finns en arbetsdelning i det där. Om det blir kritikerna som sitter och pratar om någonting som författarna inte är med på. För att det vore historiskt nytt.
Mm.
Författarna och kritikerna har alltid varit involverade båda i det här samtalet i någon mening liksom. Det poetologiska samtalet och den frånvaron tycker jag utmärker 10-talet på ett ganska trist sätt.
Men är det bara att ingen bryr sig tillräckligt mycket om litteraturen? Alltså man har inte känslan av att lika mycket står på spel.
Jag tror inte att det behöver vara det. Jag tror kanske snarare att man inte upplever litteraturen som en helhet så mycket, att man upplever så här sitter jag med mitt författarskap, men att man inte tycker att det liksom angår än så mycket vad andra håller på med.
Mm. Och det tycker jag är ganska ordentligt. När jag skrev min egen text. Mm. Att det var ganska svårt. Dels den här förstås, det går inte att klumpa ihop. Det blir alltid en konstruktion och så vidare och så vidare. Men när jag skulle börja klumpa ihop saker och insåg att jag på något sätt måste förhålla mitt eget författarskap till det. En spontan känsla av horror inför att klumpa ihop mig med andra. Eller artikulera mig i relation till andra överhuvudtaget. Och sen så snart jag hade gjort det så kände jag liksom en uppspelt frigjordhetskänsla. Att så här, ja, bara för att jag kanske också kan säga syssla med alienation betyder inte att jag är Isabelle Ståhl i en annan tappning.
Nej. Liksom.
Och det är ju ett ganska banalt liksom,
nej.
Banalt upptäckt så att säga om sig själv.
Och Isabelle Ståhl är inte Elis Byrå. Det är liksom...
Och Elis Byrå är verkligen inte Therese Boman. Och Therese Boman är inte Jack Hildén. Och så vidare.
Undrar vem som är minst någon annan här.
Therese
Boman och Elis Byrå tror jag kanske är längst från varandra.
Ja.
Det är alla hjärtans dag idag. Och här sitter vi. Fyra litteraturvetare i en liten sunkig källare. Eller okej, två litteraturvetare. En, vad skulle du kalla dig, Rebecka? Classical scholar.
Filologpretendent.
En filologpretendent och en estetiker.
Jag älskar din liksom så här återkoppling till rummet.
Ja, det är bra.
Jag känner verkligen att jag hellre vill kalla mig litteraturhistoriker.
Oj, vad fräscht.
Mm, du är ju snart disputerat.
Ja, men jag vill absolut inte kalla mig litteraturvetare. Jag tycker inte om det ordet.
Det är ju ballar att vara litteraturhistoriker.
Ja.
Det är ju många litteraturvetare som heter det.
En sak som jag tycker var väldigt intressant. Det är om du berättade om din personliga resa som läsare och skrivande människa under 10-talet. Biografiskt.
Alltså geografiskt?
Biografiskt.
Ja. Stockholm, Lund.
Lund, Stockholm.
Köpenhamn.
Ja. Just
det. Ja, det har hänt grejer.
Berlin.
Geografiskt. Mm.
Svårt, men du hade ju uppenbarligen det, men känner ni att ni har såna liksom färdiga myter, typ skapelseberättelser som ni bara kan plocka fram?
Ingen av den digniteten eller kvaliteten.
Nej, den var ju...
Jag känner att jag hade någon revelation på Litvet A när jag låg en kväll och läste Odysseen i sängen.
Du har Mats hade också någon sån som han skrev på Uppsalas hemsida typ, om när han var febersjuk och läste typ hela Brott och straff på ett dygn.
Ja, men det är typ min Odysseen, men det är liksom... Det är inte det allas ursprungshistoria. Att man blir så fångad av någonting att man bara plöjer det. Liksom.
Mm.
Och sen så... Ja. Jag inte kan släppa det. Det är väl en så här klyschig berättelse om hur febern väcks.
Mm.
Mm. Hur började du nu? Eftersom du började väl så sjukt tidigt och blev typ autonom så tidigt.
Ja, min farmor sa att min mamma, den där kommer ni aldrig kunna styra. Så började det. Nej, men jag vet inte, jag har ingen sån här ursprungs liksom, aha-upplevelse. De starka läsupplevelser jag hade som riktigt ung, det var typ när jag var 11 och läste Liftanska i galaxen och Sofies värld typ.
Gud vad jag hatar Sofies värld.
På riktigt? Ja. Jag tycker fortfarande att den är jävligt bra. Alltså den är lite off-mark på hur vissa av de filosofiska teorierna presenteras. Men hela det här meta-osäkrandet av narrativet tycker jag fortfarande är jävligt sweet.
Brilliant. Jag hatade den för att jag var en fotbollskille.
Just det.
Och tyckte det var bara pretentiöst trams.
Jag har aldrig läst den faktiskt. Jag läste däremot alla Narnia-böcker kanske 50 gånger.
Jag har läst alla Sabrina. Harry Potter-böcker.
Ja, jag menar
som teenage witch.
Jag läser mycket hästböcker.
Mm. Var ni med på Hogwarts.nu?
Ja.
Var inte du det?
Nej, jag var på Sockerdricka.nu för att jag var en pretentiös autonomskrivande individ redan då.
Ja, du lyssnade mycket på Kent.
Stämmer.
Mm.
Det gjorde jag med.
Mm-hmm. Gud, vad du är bra på att deflekta, Viola.
Ja, otroligt. Verkligen.
Jag fick ju börja prata istället.
Man är glad att det är din psykolog. Vilket jävla jobb.
Men kan vi inte utgå från det geografiska för att skapa det biografiska? En kreativ film.
Skål för Gunnar D.
Skål för Gunnar D.
Skål för Gunnar D.
Skål för Gunnar D. Ja.
Det tycker jag ändå att gästabudet bara omfattar en skål.
Skål för Gunnar D.
Ja. Det är fan bland det bästa som har skrivits under 10-tal.
Ja, det är alltså verkligen absolut topp. Tre kanske.
Mm. Det är nog den enda diktsamling jag har läst personligen som har lämnat mig med någon slags rubbad känsla av verklighet och liksom.
Mm.
Jag vet inte, som en känsla av att det bröt någon slags central sträng. Alltså allt det blir bara kliché när man ska beskriva.
Men då ogillar du ändå genuint 10% av boken?
Absolut.
Hela Bellman-historien?
Ja, än sen.
Ja. Nej, det här är ju problemet med
stora kanoniserade åldrade författare, att deras redaktörer skär ju inte alls i deras verk.
Aha, jag älskade Bellman.
Jag tyckte också det med att jag tyckte han
hade. Men ni är ju gubbar.
Ja, det är sant. Man kan inte protestera. Det är bara,
jag tänker att han caterar lite för den publiken som vill ha gubbmys. Liksom, den är inte estetiskt relevant.
Ja.
Ja, gubbarna på mitt jobb så att säga. Fan, vad rädd det är.
Bellman var
nog
faktiskt där. Ja, det var han.
Ja, men den är ju töntig. Den är ju ganska studentikos.
Den är studentikos.
Men jag tycker också att i och med att den är det enda som är det, så tycker jag ändå att den har något.
Det är första gången han gör det också.
Mm. Ja, det är med, exakt.
Han har typ aldrig riktigt gjort det där tidigare. Som man tänker är så här hela hans person.
Mm.
Okej, men tillbaka till Violas biografisk subjektivering.
Hur subjektiverades
nej, men så här,
du?
Om vi,
hur blev det så här?
Du ska man säga på Tinder-dejt. Hur blev du subjektiverad?
Det är så jag dejtar. Det är därför det går så bra.
Berätta om subjektiveringsprocessen.
Nej, men om vi utgår från det geografiska. Om du tar liksom plats för plats och beskriver vem du var och vad du sysslade med då.
Först gick du på Kungsholmens gymnasium.
Först gick jag på Kungsholmens gymnasium och jag tror jag hade lite liknande kanske som du, fast jag hoppade aldrig av.
Mm.
Så jag liksom var väldigt deprimerad, hade social fobi. hade ni också det?
Nej, men vem skulle inte ha det på Kungsholmens gymnasium?
Ja, men ärligt talat, ja.
Jag hade inte sådana latin.
Jag gick på Fryshuset, jag hade inte social fobi.
Jag vill bara passus. Jag gick i KBT ett tag för det och då ingick det i min KBT att jag och min terapeut skulle gå upp för Götgatsbacken, för jag klarade inte av det. Och målet var att jag skulle kunna gå till Café String utan att få panikångest, men jag klarade aldrig det, för jag hoppade av.
Åh, så fint. Hur gammal var du då? 17.
17, ja.
Men jag hade nog behövt något sånt också.
Var det här samtidigt som du var liberal?
Ja, jag var liberal. Jag tror jag var liberal så högstadiet och till Palmgymnasiet kanske.
Jag var liberal längst alltså.
Ja, du var liberal jättelänge, det kommer jag ihåg.
Hur länge var du liberal?
2021 kanske.
Mm.
Vad var det som fick dig att ändra dig? Förutom verkligheten.
kom ut i verkligheten lite. Nej, men jag tror jag växte upp i en så här, eller jag gick i skolan i en miljö med väldigt många så här, präktiga vita feminister typ, som gillade att så här, klappen på huvudet och säga att man var vacker fast ni såg ut som skit. Fuck you och den präktiga feminist.
Jag ska krossa glastaket. Jag kommer dö i ett regn av
skärvor. Vad grovt.
Ja, jag vet. Jag kommer ihåg typ en tjej i min klass som var så jätteduktig och så skrev poesi typ. Och kom fram till mig och bara, min mamma hälsar. Hennes mamma var typ såhär dramaturg eller något. Bara, min mamma vill bara hälsa att du är så himla vacker. Och då blev jag folkpartist.
Något måste man ju göra.
Ja, men herregud.
Det är rebelliskt.
tvingade mina föräldrar att prenumerera på DN och läste liksom DNs ledarsida som det vore Bibeln. ja, och sen men sen fick jag lite social fobi, blev deprimerad under gymnasiet. typ tentade av. Jag önskar att jag hade kunnat så här slita mig från gymnasiet som du gjorde och så här, förkovra sig själv. Men jag typ tentade av alla kurser tror jag. Och sen skolkade jättemycket. Men sen satt hemma och gjorde ingenting snarare än att kolla på cykeltjuv.
Ja. Men vart flyttade du efter gymnasiet?
Sen var jag i Uppsala i typ 1,5 år och sen kom jag
till... Vad gjorde du i Uppsala?
Jag... Jag pratar, ni måste lotsa mig i den här.
Den enda tålmodiga personen i sammanhanget som får sköta det här.
Exakt.
Gud, det är första gången någon har kallat mig tålmodig.
Ja, jag kände att det inte
riktigt stämde. Du kanske ska
bli den terapeuten. Du kan gå hand i hand upp för Götgatan till Café String.
Exakt.
Av alla kaféer som försvinner från Stockholm, Café String finns för fan ändå.
Det är så jävla orättvist. Valand har försvunnit, men Café String...
Copacabana har försvunnit, Café Edenborg, Café Sodom. Ja. Alla liksom...
Café String, den här dumplingsrestaurangen. Nej. Var det Café String?
Till och med jag vet att det inte är en dumplingrestaurang.
Du var inte så indie, du, på någon av talen.
Nej, jag var folkpartist.
Men Viola har heller aldrig sett Simpsons.
Va?
Jo, Seinfeld.
Det är också lite...
konstigt.
Ja.
Jag har inte heller sett Seinfeld.
Vad gjorde du i Uppsala?
Men det är inte så kul. Men jag, jag kom till ordkonst i alla fall. Och det var en väldigt kul kontext.
Men pluggade du lite vet?
Ja.
Vi har den här ladokontrag så vi ser om du ljuger.
Vad fick du välja att plugga lite vet? Tycker du det är
jätteintressant? Jo, jag
tycker
det är
jätteintressant. Men så här långt vet jag. Så här långt
jag har aldrig pluggat lite vet. Inte en enda poäng.
Nej, men jag sökte faktiskt Handelshögskolan 2 år i rad. Men sen så och typ kom in och blev så här, signad på deras kurser. Men typ hoppade av i sista sekund. För att jag kunde inte tåla. Blev du också det?
Vad sa du?
Jag sökte också till Handelshögskolan. Kan tänka mig.
Jag planerade det.
Mm.
Jag tänkte, jag hade en sån marxistisk vision om att jag skulle... lär känna fienden och förstöra systemet inifrån.
Mm.
Men jag
hatar... Jag har också sökt Handels.
Det har det. Gud vad roligt.
Att man hade bara blivit Alexander Bard.
Jag hatar att räkna.
Jag har fortfarande sagt, jag har det som löfte till mamma. Att om mitt liv skiter sig så går jag Handels.
Mm. Lyra har aldrig sökt Handels.
Jag har sökt litteraturvetenskap en gång. Det är min dag när det är tungt. Så började jag på Biskopsarna istället. Mm.
Jag läste, det första jag pluggade var faktiskt ekonomisk historia.
Mm.
Det var lite så här förberedelse för handel. Men...
The Marxist route.
Ja, exakt, exakt. Men det blev inte så.
Men du kom i kontakt med ordkonst. Var det en uppenbarelse?
Du träffade mig, klart det var.
Bodde du i Uppsala?
Nej, det var i Lund.
Mm.
Jaha, okej, du var i Uppsala.
Jag var i Uppsala, sen flyttade jag till Lund. Sen pluggade jag i Danmark, vilket också var en speciell upplevelse. Eftersom de är så radikala där, fast på ett annat sätt än vad vi menar i Sverige.
Vad betyder det?
Förstår jag menar.
Nej,
nej men de har ju sin upplysningsgrej och jag gick liksom... kurser med alla de här som sen gjorde karriär efter Charlie Hebdo i så media typ.
Mm-hmm.
Och efter den här free terrorattacken i
radikalen liksom.
Ja, ah, exakt.
Mm-hmm.
Lars Vilks kramare.
Vad tråkigt.
Och då blev jag liksom som en kliché typ. En svensk.
Du har svensk
feministkliché. Ja.
Så tycker jag alltid man känner sig när man har kontakt med danska, man känner sig så jävla svensk.
Klischig.
Mm. Ja.
Men det är också något med hur svenska låter. Nästan lite tillgjort och liksom feminint sjungande.
Jag förstår varför de hatar oss. Verkligen.
Men Viola, din kärlek till litteraturen. När hände den? Hur gick det till? Älskar du ens litteraturen?
Vi kör lite sagt
som kom bär. Jag vet inte.
Borde vi säga något intelligent avslut?
Ja, nej.
10-talet.
Okej, okay, så här. Vad fan händer på 20-talet?
Ja.
Just det. Bra fråga.
Eller hoppas ni på någonting? Kan man hoppas på någonting? Jag vet inte om man kan hoppas på någonting.
Det är klart man kan.
Man hoppas väl kanske på att klimatkrisen går lite långsammare än väntat. Fast också typ inte. Alltså bara out of spite så vill jag lite grann ska skyndas på.
Jag har perioder där... Jag har perioder framförallt när jag läser Andreas Malm. Som jag inte är släkt med.
Du säger det misstänkt ofta.
När jag bara känner att... Nej, fan. Litteratur kanske inte är det jag ska hålla på med. Att det finns något så pass uppfordrande i att hålla på och tänka om annat. Och ägna sin skalle åt något annat än att läsa skönlitteratur. Sen tänker jag å andra sidan att det Andreas Malm har tänkt, hur bra den har varit, hade inte haft någon effekt överhuvudtaget. Och att man eventuellt skulle kunna förfalla i någon så här nihilistisk estetism under 20-talet i förhållande till litteraturen. Och sådana så här. Oscar Wilde inväntar undergången.
Det är en väldigt stor risk, tror jag. Faktiskt, för jag tror också att litteraturen... Eller jag menar, det vore ju helt orimligt på något sätt om litteraturen inte befinner sig i en process där den förlorar betydelse på ett samhälleligt plan för att den har... För att samhället förändras, för att den har konkurrens av helt andra sätt att förmedla berättelser om vad det är att vara människa. Vilket väl ändå är det som har gjort att litteraturen har... Det har väl varit dess USP, liksom. En av dem. Och jag vet inte hur man ska tänka på det där. För jag har ju tänkt mycket på, i och med att jag håller på med klassiska språk, alltså grekisk och latin, så, vilket ju är så... Alltså det är så meningslöst att man gråter ibland. Men sen så finns det också den här känslan av att... Av på något sätt kulturarvsvård. Alltså någon ska hålla på med det. Någon ska väl gå omkring och skandera Källgren. Någon ska kunna läsa Platon, inom citationstecken kunna läsa då. Men ja, men jag håller med. Jag tycker det är väldigt, för i och med klimathotet egentligen, så jag tycker det kullkastar ju på något sätt alla berättelser om värde och angelägenhet som människan har gjort för sig själva någonsin i princip. Och i synnerhet under moderniteten. Och jag tänker att i ljuset eller skuggan av det, jag vet inte, det är fruktansvärt.
Men tror ni inte litteraturen kan tjäna som något slags minne som inte finns någon annanstans typ?
Jo, det tror jag. Och jag tror framförallt det är en form av minne som är, alltså, Jonathan Franzen av alla skrev någonting för typ 20 år sedan i en essä som heter Perchance to Dream, som handlar om så här, fiktionens överlevnad. Att för varje läsare som dör föds en tittare. Och det tror jag är jävligt sant. Och det tror jag är en anledning till att litteraturen förlorar betydelse. Men om man ska vara optimistisk i förhållande till klimathotet, om man ska se någonting, om man ska se en ljuspunkt i det, är det ju att om vi kommer att avveckla den fossila ekonomin, kommer vi också behöva avveckla internet. Kommer behöva avveckla alla former av reproduktionsteknologier som man använder för att titta på sikt, liksom. Om man inte tror på någon sci-fi-lösning eller att kärnkraft ska...
Du vill säga centerpartist.
Ja, om man inte är centerpartist.
Jag tror att hela den där idén om rationella tekniska lösningar dels är extremt neoliberal och syftar till att utradera den politiska dimensionen, alltså den social rättvisa dimensionen. Men att den också liksom hänger samman med upplysningstänkandet som har liksom präglat nästan all typ av akademiskt tänkande överhuvudtaget. Och jag tror att just där så har konsten en unik uppgift som handlar om att spegla verkligheten på ett sätt som paradoxalt nog inte är lösningsorienterat. Liksom.
Verkligen.
Och att i just det finns ett motstånd mot falska lösningar.
Det tror jag också, och... För jag tänker att det handlar väldigt mycket om att acceptera ändlighet. Och det är ju det som de här grön el och vad fan folk snackar om. Det handlar ju om att försöka mota den insikten i grind på ett sätt som känns parodiskt. Liksom. Mm. För det fattar ju alla rimligen att det kommer inte gå. Men jag tror att som du säger, för att konst inte handlar om att lösa saker. Utan konst handlar snarare väl typ om att, jag vet inte. bearbeta, spegla. Ja. Mm. Så jag tror absolut inte att min pessimism handlar inte om att jag tror att konsten, litteraturen kommer tappa i förmåga eller liksom att människor inte kommer ha behov av det, utan det är väl specifikt litteraturen egentligen. Alltså,
ja, för att, alltså fantasin tror jag är konstant.
Det tror jag också.
Men fantasin söker sig olika uttryck beroende på de historiska omständigheter.
Mm.
Och i den mån kan jag nog vara rädd för, eller inte rädd, oroa mig lite för litteraturen, för att jag menar också tiden vi som säger oss bry oss väldigt mycket om den, ägnar åt den, är ju mindre jämfört med vad den var för 30 år sedan. Att det kommer bli svårare att, särskilt när vi har någon så här raserad kulturhierarki, när det faktiskt är lite svårt att säga varför det är viktigare att ägna sig åt en roman av Kerstin Ekman än åt en HBO-serie. Liksom.
Ja, det är
det svårt. Argumentet är svårt, tycker jag.
Ja, det är svårt. Och sen när folk då, litteraturvetare, kritiker, författare, sitter och bearbetar den här frågan om varför är det svårt, hur kan man ändå motivera det, så finns det ju också ett löjesskimmer lite grann över bara det faktum att man diskuterar det så mycket. Mm. Alltså, det är lite som liksom den Habsburgska monarkins sista dagar på något sätt. Man liksom klänger sig fast vid någonting som har varit jätteskönt, men liksom Franz Josef är död!
Ja, men det är också för att vi inte längre kan artikulera värde eller det goda i andra termer än efter en njutningslogik.
Nej, ja, absolut.
Så vi kan inte tala om att litteraturen är god i sig, eller konsten har liksom konst och moral till exempel på ett sätt som skulle verka viktigt, för det är inte utilitaristisk moral liksom. Den gör kanske ingen skillnad, men jag skulle säga att det är just där konsten har sin betydelse.
Jag tror också i typ det, alltså inte i de stora aktionerna typ, eller i som modernismen, att alltså, någon slags utanför position eller typ, och i grejen någon slags demonterande attack inifrån som förmår typ synliggöra bluffen typ. Men som rör sig med liksom mycket mer mindre aktioner typ, och kanske inuti men som kanske mer har med liksom förvaltning, typ minne, bearbetning och sånt att göra. Tror ni inte det så här transcendentala är på väg tillbaks?
Jo.
Alltså vad bort menar från, du så här, bort från materiell eller språklig immanens och till liksom någon slags transcendent
känsla av under och sånt.
Ja, jag tänker typ så här, Signe Gessing.
Så jävla bra för övrigt.
Och typ jag vet inte exakt hur man skulle beskriva det hon gör, men liksom att metaforen kanske är tillbaks. För det att det är ett något transcendentalt moment. Ja. Vad tänker ni?
Nej, men jag håller med dig. Jag tror att det håller på att bli relevant igen, och att det hänger ihop med ändlighetsrelevansen. Och att det är därför vi alla skålade för Gunnar D. Hansson också i någon bemärkelse. För att det genom att artikulera ändlighet indirekt går det att snudda vid mysterier liksom. Men jag tror också att man måste sysselsätta sig med de gamla klischéerna och de gamla dogmerna och den gamla religiösa tanketraditionen för att det ska bli någonting annat än bara en vag återkallande av dem som egentligen bara är en liksom, neoliberal fetischering av något man inte längre, något man har fått sina händer av.
Här är podcasten Gästabudet.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.